kliver bara fram här bakom dem, enligt vittnena, och det har de ju sett. Och så fiskar han upp en sån här revolver, den såg förmodligen ut på det där viset med den piplängden och sådär. Och sen kliver han fram bakom Olof Palme och så skjuter han honom i steget, så att säga.
90 000.
Hej, det var jag för att taxi.
Hej.
Tunnelgatan vid Sveavägen.
Ja.
Är det kille som har blivit skjuten?
Ja.
Antagligen kommer han behöva en ambulans. Jag har ringt polisen, men jag vet inte om de har ringt er.
Nej, Tunnelgatan Sveavägen, sa du?
Sveavägen. Det händer
alldeles nytt. Skjuten, sa du?
Ja, polisen är på väg.
Palmemordet kallas mordet på Sveriges statsminister Olof Palme. Det inträffar klockan 23:21 fredagen den 28 februari 1986, då han sköts till döds i korsningen Sveavägen till Tunnelgatan i centrala Stockholm. På kvällen den 28 februari 86 så promenerade Olof Palme och hans hustru Lisbeth hemåt. De hade inte någon eskort av livvakter och de befann sig mitt i centrala Stockholm.
När landets statsminister skjuts ner på öppen gata förväntar vi oss att mordet utreds förutsättningslöst och med bästa kompetens och att allt görs för att finna mördaren.
De hade precis varit på ett besök på biografen Grand där de hade sett filmen Bröderna Mozart. Klockan var 23:21. Vi sammanfattar Palmemordet i podcasten Svenska mordhistorier. Jag heter Sebastian Krantz. Vid korsningen Sveavägen och Tunnelgatan så skjuts först Olof dödligt i ryggen. Och därefter skadeskjuts Lisbeth Palme med ett skott ifrån en revolver på kort avstånd av en gärningsman. Gärningsmannen avviker sedan snabbt ifrån platsen och Olof Palme avlider omedelbart. Men han transporteras ändå efter återupplivningsförsök till Sabbatsbergs sjukhus där han dödförklarades klockan 00:06. Lisbeth klarade sig med lindriga fysiska skador. Olof Palme föddes i Svea artilleriregementets församling på Östermalm i Stockholm och växte upp i familjens våning på Östermalmsgatan 36. Hans föräldrar var Gunnar Palme. Han var verkställande direktör för ett försäkringsbolag samt Elisabeth von Knierjem. Hanna von Born var finlandssvensk adel och moder Elisabeth von Knierjem tillhörde en balttysk köpmannafamilj. Hennes farfars far, Alexander von Knierjem, adlades 1814 av den ryske tsaren. Som fyraåring talade Palme franska med sin barnsköterska, tyska med sin mor och svenska med sina syskon. Somrarna tillbringades på morföräldrarnas gård Skangal, 10 mil nordöst om Riga. Olof Palmes syskon var Claes Palme, Katarina Palme och halvbrodern Sture Gunnarsson. Han var sonson till Sven Palme och kusin till Sven Ulrik Palme. Olof Palme gifte sig den 19 juni 1956 med Lisbeth Bäck Friis och de bosatte sig som nygifta i det då nybyggda radhusområdet på Tornedalsgatan 18 och efter 1969 i närliggande Atlantisområdet på Lövångersgatan 31 i Vällingby. Olof och Lisbeth fick 3 söner, Joakim, Mårten och Mattias. Han tillbringade sina första skolår i Wiskowska skolan på Östermalm i Stockholm, där han började direkt i andra klass våren 1934. Vid 10 års ålder skrevs han in vid Sigtuna humanistiska läroverk. Under åren på Sigtuna hade han ett stort idrottsintresse och spelade bandy som målvakt i samma lag som journalisten Hemming Sten. Hösten 1944 så rycker Palme in i militärtjänstgöring vid 6:e skvadronen vid Norrlands dragonregemente K4 i Umeå. Han började sedan på aspirantskolan vid livregementets husarer K3 i Skövde och blev efter några månader sergeant och i november 1948 fänrik i kavalleriets reserv. Efter krigsslutet fortsatte Palme sina studier i USA, där han 1948 blev Bachelor of Arts vid Kenyon College. Där tillhörde han skollaget i fotboll. Under sin akademiska studietid reste han runt i USA. Han återvände till Sverige där han studerade juridik och avlade juristexamen vid Stockholms högskola 1951. Sommaren 1955 genomgick han en stridskurs för ryttartruppchefer och blev på nyåret 1956 befordrad till löjtnant i kavalleriets reserv. Olof Palme utbildade sig till jurist vid Stockholms högskola och var riksdagsledamot 1958 till 1986 i första kammaren. Och i andra kammaren 1969 till 1970. Han var länge statsminister Tage Erlanders skyddsling. Och före sitt tillträde till statsministerämbetet så var han konsultativt statsråd 1963 till 65. Den 1 oktober 1969 så valdes han till ny partiordförande för Socialdemokraterna efter Tage Erlander vid partikongressen i Folkets hus i Stockholm. Och den 14 oktober tillträdde han även posten som Sveriges statsminister. Som statsminister så gjorde han sig känd som kritiker av USA:s krigsföring i Vietnam, bland annat genom jultalet om Hanoi 1972. Efter riksdagsvalet 1973 så kunde Palme sitta kvar som statsminister. Men valet resulterade i den så kallade lotteririksdagen. Under mandatperioden 1973-76 kunde regeringen Palme ändå driva igenom några betydelsefulla reformer. Bland annat lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, och lagen om en allmän föräldraförsäkring. 1975 trädde den nya författningen i kraft, vilket bland annat innebar att monarkens uppgifter kraftigt beskars, till exempel vid regeringsbildningen. Om Sverige till namnet ännu var en monarki, så var det i praktiken snarast en republik. Monarkins framtida status hängde därför, med Palmes egna ord, bara på ett penndrag. År 1980 utsågs Palme till FN:s medlare i Iran- och Irakkriget. Och den 1 mars 1982 lämnade Palmekommissionen sin rapport om medlingen mellan Iran och Irak. Efter Socialdemokraternas valseger 1982 så innehade han åter statsministerämbetet från den 8 oktober. Som socialdemokratisk statsminister så hamnade Palme i skarp konflikt med näringslivets företrädare, då riksdagen 1983 beslöt om införandet av löntagarfonderna, som av dessa såg som ett sätt att socialisera Sveriges företag. Olof Palme har ofta benämnts som en stor politiker. Bland annat av den före detta moderatledaren Carl Bildt inför 20-årsminnet av Palmes bortgång 2006. Och efter hans död har ett flertal platser runt om i världen uppkallats efter hans namn.
Statsminister Olof Palme, mördad på en gata i centrala Stockholm. Han och hans hustru hade varit på bio. Nu skulle de promenera hem. Och Palme hade tidigare på dagen meddelat Säpo att han denna kväll ville vara utan bevakning.
41-10-70 kom. Är det bekant som är offret?
Nej.
Offret är identiskt med statsministern. Ja, just det, statsministern.
Det är utanför affären Dekorima i centrala Stockholm som Palme mördas. Makarna Palmes biografbesök hade bestämts med mycket kort varsel och hade först diskuterats av Palmes hustru Lisbeth på hennes arbetsplats under eftermiddagen den 28 februari. Ett besök på just Grand diskuterade hon sedan med sonens fästmö i telefon vid 17-tiden. Palme, som tidigare under eftermiddagen skickat hem sina livvakter, fick höra om bioplanerna först vid hemkomsten runt klockan 18.30. Han diskuterade därpå med sin son på telefon, som redan köpt biljetter till Grand, om ett biobesök på antingen Grand eller Spegeln, men inget blev bestämt.
Det här är ju då en kula av en typ som kallas för metal piercing. Den är alltså avsedd för att penetrera hårda material som stål eller annat. Och om man nu är professionell mördare och ska ge sig på någon som då man väntar ska ha kroppsskydd på sig, ballistisk kroppsskydd, en väst, då väljer man en sån här kula naturligtvis, för att den här kommer att penetrera ett kroppsskydd, även ett ganska avancerat sådant, medan däremot en annan kula av deformerande typ liksom skulle stoppats av kroppsskyddet.
Att även makarna Palme skulle besöka Grand bestämdes mellan dem själva runt klockan 20.00. Den senare polisutredningen undersökte om Lisbeth Palmes arbetsplats, makarna Palmes hem eller telefon varit avlyssnad, utan att kunna finna några sådana spår. Och enligt polisen finns det heller inget som tyder på att paret förföljdes från hemmet till biografen. Det är fredag den 28 februari 1986. Och Olof Palme anländer till sitt hem på Västerlånggatan 31 i Gamla stan ungefär klockan 18.30 efter en vanlig arbetsdag. Han ringde några telefonsamtal och åt middag med sin fru. Och strax efter klockan 20.30 så lämnade paret hemmet och gick till fots till tunnelbanestationen Gamla stan. Där steg de på ett tåg som avgick klockan 20.42 och anlände till Rådmansgatan klockan 20.47. Därifrån promenerade de vidare till biografen Grand på Sveavägen där de mötte sonen med fästmö. Klockan var då strax före klockan 21.00. Palme han själv köpte biljetter i kassan till filmen Bröderna Mozart som började klockan 21.15. Efter filmens slut mellan klockan 23.05 och 23.10 så dröjde alla fyra kvar något utanför biografen fram till klockan 23.15. Då skildes de åt och paret Palme började gå Sveavägen söderut. De gick relativt långsamt och stannade till vid åtminstone ett skyltfönster till klädbutiken Sari. Vid Adolf Fredriks kyrkogata korsade de Sveavägen och fortsatte sedan sin promenad hemåt på denna östra sida. När de ungefär klockan 23.21.30 passerade Tunnelgatan och Dekorima-butiken så kom en man upp bakom Olof Palme och sköt honom från nära håll i ryggen. Skottet var omedelbart dödande. Ett andra skott åsamkade Lisbeth Palme en skråma längs ryggen och därefter avvek gärningsmannen in på Tunnelgatan och tog sig uppför trapporna mot Malmskillnadsgatan där han fortsatte och vidare nedför David Bagares gata. Därefter upphör alla spår av den bortflyende mördaren.
Ta till vår reporter Hans Renvall.
Här i hörnet utav Sveavägen och Tunnelgatan börjar nu allt fler stockholmare samlas på den plats där Olof Palme mördades i natt. Här har passerat folk under hela natten och morgonen. Och marschaller har brunnit här innanför polisens avspärrning. Många har kastat in blommor. Just nu är det väl flera hundra människor som har kommit hit. Alla tysta, förskrämda inför tanken att någonting sånt här skulle kunna inträffa i Sverige. Vad är reaktion på det som har inträffat?
Ja, det är hela idén och tanken om demokrati slås ju i spillror när vår ledare här helt skoningslöst skjuts ner på öppen gata. Och vi som har på något sätt i partimässigt eller annat haft kontakt med Olof Palme, vi har ju haft honom som vår stora idol och företrädare för våra idéer. Och det känns fruktansvärt. Man har suttit på morgonen här och sett allting i tv och gråtit faktiskt.
Vad som hände efter skotten och minuterna därefter kan på flera punkter avgöras på sekunden, eftersom samtalen med larmcentralen automatiskt spelades in och att det på bandet återfinns tidsangivelser.
Fick
er någon taxi från er där på plats?
2517
heter
han som står kvar där tills polisen kommer.
Järfälla taxi 2517. Mm, men då kommer vi på en gång då. Med ambulans. Mm, hej.
Gör med det.
Någon är skjuten på Tunnelgatan, Sveavägen. Polisen ringer. Ja, Järfälla taxi väntar där.
I Stockholm alltså?
Ja, det är växeln som ringer.
Ja, tack.
23. 25.
Ja, hejsan, det är Kenneth LAC.
Hej.
Hörru du, det var i Stockholm, Tunnelgatan, Sveavägen, va?
Ja,
ja, vad bra. Jo, jag kom på att tänka på det efteråt, jag skulle ha frågat det.
Ja, det är där.
Ja, fint.
Ja, hej.
Ja, det är Claes.
Ja, tjena. Hörru du, ni ringde till oss alldeles om Tunnelgatan.
Ja.
Du kan dämpa ner honom så skulle du ringa Järfälla taxi, för jag har fått in er alldeles nyss.
Det är ingen som är skjuten?
Jo, det är Claes Fatén som är skjuten här.
Mm.
Men jag ska, du kan ligga kvar där på det.
Ja, lyssna.
Vi har inte fått in det.
Jo, vi är på väg.
Vi är på väg. Ja, då så. Perfekt.
Så vi kör då.
Ja, det är fint.
Hej.
Utifrån detta går det att uppskatta när andra händelser inträffade. Följande är därför känt. 23 och 21 avlossas två skott mot paret Palme. 23 och 22 så påbörjades registreringen av ett larmsamtal till larmcentralen. Ett ögonvittne som satt i en bil på Sveavägen berättade för växeltelefonisten att det är ett mord på Sveavägen och kopplades vidare till polisen. Efter att ha fått vänta på svar ifrån polisen i förgäves i 1,5 minut så bröt vittnet telefonsamtalet. 23 och 23. Då ringer växeltelefonisten vid Järfälla taxi till larmcentralen. Växeltelefonisten hade dessförinnan mottagit ett anrop ifrån ett vittne som är taxichaufför som fanns på mordplatsen och som bad taxiväxeln att larma polisen.
Och jag observerar på vänster kant att tre personer står. Om de sen pratar eller vad de gör, det uppfattar jag inte. Men jag ser att det står tre personer där i alla fall. Och när jag får grönt ljus och åker, då hör jag det första skottet. Och vänder mig om igen och ser det andra skottet kommer.
Växeltelefonisten ringde då direkt till polisens sambandscentral. Denne kunde dock bara berätta att någon hade blivit skjuten i korsningen mellan Sveavägen och Tunnelgatan. Radiooperatören vid sambandscentralen bad växeltelefonisten att ringa tillbaka till vittnets taxichauffören och be denne stanna på platsen tills polisen anlände. Hon gjorde detta och ringde sedan tillbaka klockan 23:23 till larmcentralen för att få bekräftat att ambulans larmats.
Hej, Claes. Några få minuter, en man skottskadad, skjuten i bröstet.
28 skottskadad, skjuten i bröstet, några minuter.
Ja, hej.
Jo, det var vi som var före oss på plats. Det är fixat här. Vi är två bilar och vi är inne på Sandekost.
Hej, Lotta, Claes. Killen som blev skjuten, tunnelgatan Sveavägen.
Ja.
Varför de han är på vägen till Sand just nu?
Till Sand?
Ja.
Ja, bra.
Bra, hej.
Okay.
Centralen Gia. Driftledaren. Ett ögonblick. Långby Längström. Ja, Längström. Expressen. Ja, hej. Du, är det något skottdrama i staden eller någon? Ja, de har skjuten
stackare
här.
Jag såg
tunnelgatan Sveavägen.
Jaha.
Hände precis nu här.
Jaha. Man vet inte
vem det är. Icke, hörru. Jag har bara fått larmet här och patienten är på väg in till sjukhus.
Jaha.
Ungefär klockan 23:24 så kommer den första polispatrullen till platsen i radiobil. En andra taxichaufför från Järfälla Taxi som hört kollegans larmanrop och befann sig på Kungsgatan omkring 100 meter ifrån korsningen mellan Kungsgatan och Sveavägen uppmärksammade en polispatrull i närheten av händelsen. Polispatrullen åkte genast till mordplatsen och hörde under färden sambandscentralens larm. I bilen fanns kommissarie Gösta Söderström som tog befälet på brottsplatsen. 23:25 var den senaste tidpunkt som polispiketen från Södermalm kan ha dykt upp på platsen.
Och jag tror att det här är Palme, en svensk politiker. Det är svenska.
Men det finns en möjlighet att den anlänt redan klockan 23:23. Patrullen hade precis passerat på Malmskillnadsgatan vid trappavsatsen ovanför Tunnelgatan där den fick larm från radiooperatören vid sambandscentralen. Patrullen anlände till mordplatsen efter, men i stort sett samtidigt som den första polispatrullen.
Ja, tjena, Kenneth, det är Todd.
Hej!
Du, vi är lediga nu igen. Mm. De står och...
Hur går det med den här? Kommer han överleva?
23.
Nej.
Olof Palme.
37.
Vad sa?
Palme.
Jo.
Olof Palme. Ja, det är sant.
Nej, är det
sant? Två skott, ett drott i bröst. Jag vet inte vad det andra sitter och har tagit. Jag har två skott.
Är det sant?
Ja!
Vår statsminister.
Ja, vår statsminister. Du får 23, ni, vad heter de? Ni tar väl ett vilka det var som till. Har ingen att klara snart då?
Okej.
Det är bra. Hej. Vi är i alla fall redo igen.
Ja.
Det är bra, hej.
Hej.
23.
Mellan 30 och 60 sekunder efter polispiketen ifrån Södermalm så stannar en ambulans från Sollentuna vid mordplatsen. Den befann sig där av en slump och var inte på utryckning. Men det hör till bilden att både poliskommissarie Gösta Söderström och hans chaufför Ingvar Vindén har redovisat avvikande tidsangivelser för polisens områdesanrop och ankomst till mordplatsen. Vilka enligt dem är omkring 6 minuter senare än det officiella tidsschemat. Gösta var själv övertygad om att poliser var inblandade i den operation genom att bland annat se till att gärningsmannen kom undan. Om områdesanropet gick ut så sent som klockan 23:29 så framstår inte minst uppdykandet av kommissariebil 15:20 4 minuter dessförinnan längs mördarens flyktväg som märklig. Söderström kom efter över 10 års egna undersökningar fram till att det klockan 23:23 gått ut ett tidigare anrop som var riktat till särskild personal. Närmare bestämt till de två piketbussar, 12:30 och 32:30, som befunnit sig i närheten av mordplatsen vid tidpunkten för mordet.
Polisen har ju under hela natten och morgonen arbetat för att få fram söka efter spår här på platsen. Och jag har här Vincent Lange som är chef för polisens tekniska rotel. Vad har ni hittat än så länge och vad har ni gjort under morgonen?
Ja, vi började igår kväll då, strax efter det hade hänt, att vi åkte hit och gjorde en första orientering på platsen. Och sedan så hade jag folk här som gick igenom det, och sen besökte vi sjukhuset där statsministern kroppen då låg. Och sedan har det fortsatt hela natten med olika jobb.
23.30 meddelade kommissarie Söderström sambandscentralen att det var statsminister Olof Palme som skjutits. 01.10 så bryter Riksradion programmet och meddelar att Olof Palme har mördats. Och 02.05 så gick rikslarm ut.
Vi vet nu det är att mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357. Det finns en viss osäkerhet, närmast statistisk sådan, men det är av utan betydelse i spaningsarbetet.
Det sändes inte nyheter i Sveriges Radio nattetid 1986. En stund före klockan 01 den 1 mars så började Sveriges Radio P3 som vanligt att sända musik utan mellansnack. Klockan 01.10 avbröts musiken och inrikesreporten Jan Ström läste upp följande meddelande. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ner vid korsningen Tunnelgatan Sveavägen och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus. Regeringen är informerad. Finansminister Kjell Olof Feldt och vice statsminister Ingvar Carlsson är informerade och de bekräftar båda att Olof Palme har avlidit. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Polisen söker alltså mördaren och ett stort sökpådrag pågår i Stockholm. Taxiväxeln i Stockholm har skickat ut signalementet. Enligt polisens ledningscentral var det en taxichaufför ifrån Järfälla Taxi som uppmärksammade att en person skjutits ner. Det enda spår som gärningsmannen lämnade efter sig var två kulor av typen Winchester Western 357 Magnum. Den ena kulan återfanns på morgonen dagen efter mordet på Sveavägens västra sida, det vill säga på den motsatta sidan i förhållande till mordplatsen. Och den andra återfanns ytterligare en dag senare vid lunchtid. Båda kulorna överensstämde med de blyfragment som hittades i paret Palmes kläder. Det överlägset vanligaste vapnet som användes eller har använts för dylikt ammunition är Smith & Wesson Magnum 357. Och därför har stora ansträngningar gjorts för att hitta just ett sånt vapen. Under utredningens gång så har polisen provskjutit 500 Magnum-revolvrar. Och man har fäst särskilt vikt vid att spåra de 10 Magnum-revolvrar som vid tiden för mordet var stöldanmälda. Av dessa har polisen kunnat spåra samtliga utom Suxdorfs vapnet. Den revolver som fått mest utrymme i media. Den så kallade Mockfjärdsrevolvern eftersöktes i drygt 20 år och återfanns till sist år 2006. Men den var i allt för dåligt tekniskt skick för att man skulle kunna avgöra om det var mordvapnet. Genom att väga samman vittnesuppgifterna går det att få fram följande. Mordet begicks av en man som var 175-190 cm lång. Han bar en mörk jacka eller rock och hade ett rörelsemönster som vissa vittnen beskrivit som klumpigt, haltande eller rullande. Andra som smidigt och som var mellan 30 och 50 år. Något regelrätt signalementsförhör med Lisbeth Palme har inte dokumenterats och hennes uppgifter om gärningsmannen kom successivt under dagar och veckor efter mordet. Den gärningsmannaprofil som upprättades 1993 och presenterades 1994 diskuterar fyra hypotetiska scenarion för mordet. men drar slutsatsen att mordet genomfördes av en ensam agerande gärningsman som träffade Palme vid biografen Grand. Gärningsmannen är enligt denna hypotes en personlighetsstörd man som drevs av sitt Palmehat. Han har sannolikt haft relationssvårigheter hela livet, särskilt med auktoriteter av olika slag. Han är inåtvänd, ensam och personlighetsstörd, men inte psykotisk. Hans tillstånd är nära kopplat till att han har misslyckats i livet. Och motgångarna gör honom deprimerad och depressionen fördjupas till paranoia. Om personer av detta slag börjar begå våldsbrott är det i regel i 35-45 års ålder. Den framtagna gärningsmannaprofilen har genom åren mött kritik. Inte minst för att den tämligen ensidigt koncentrerar sig på en ensam gärningsman. Den särskilda granskning av gärningsmannaprofilen som år 1996 presenterades av två experter ifrån Riksrevisionsverket fastslog att den framtagna profilen verkade ha påverkats mycket av möjligheten av Christer P. som gärningsman. Med hjälp av en signalementsmaskin så framställde polisen med hjälp av ett vittne en så kallad fantombild av gärningsmannen. Bilden publicerades den 6 mars 1986 och resulterade i en mycket stor mängd tips. Närmare omkring 7-8 000. Vittnet i fråga hade mellan klockan 23.30 och 23.40 nästan stött ihop med en man i smala gränd utanför restaurang Alexandra, drygt 400 meter ifrån brottsplatsen. När mannen fick syn på vittnet hade han sett förskräckt ut, vänt sig om och skyndat vidare. Vid Snickarbacken hade han tagit av åt höger mot Birger Jarlsgatan. Senare har polisutredningen konstaterat att mannen som vittnet beskrev med hög sannolikhet inte var mördaren. Tidpunkten omkring 10-20 minuter efter mordet är för sent. Fantombilden anses därför idag inte vara relevant.
Det var strax efter klockan 23 som Olof och Lisbeth Palme lämnade biografen Grand i Stockholm. De var på väg till fots och som vi hörde utan beskydd av säkerhetspolis när en man kom upp och sköt mot statsministern.
Det var här vid en gatukorsning mitt i centrala Stockholm som statsminister Olof Palme sköts ned. Gärningsmannen eller gärningsmännen flydde sedan bort in i gränden upp för trapporna. Det var få som bevittnade.
Fram till 1987 fick polisen in 6 tips om en viss man som var bosatt i närheten av mordplatsen. Mannen var psykiskt sjuk, hade på olika sätt varit fixerad av Palme och beskrivit sig själv som Palmes kronprins eller Palmes högra hand. Vittnet från Smala gränd pekade vid förhör ut den psykiskt sjuke mannen som den som var mest lik den som hon stötte på mordkvällen. Den psykiskt sjuke mannen uppgav för polisen att han på mordkvällen befunnit sig på ett visst nöjesställe ifrån omkring klockan 21-02. Men något alibi kunde han inte presentera. Det har dock aldrig funnits några särskilt starka skäl att tro att denna man är gärningsmannen. En andra fantombild publiceras den 24 mars 86. Bilden bygger på uppgifter ifrån ett vittne som sett en man följa efter Palme på Sergels torg den 27 februari. Polisutredningens nuvarande ståndpunkt är dock att vittnet medvetet lämnat falska uppgifter och att den förföljande mannen aldrig har funnits. Palmes politiska gärning hyllas i flera sånger. Bland annat på Mäster Olofs tid, skriven av den svenske visångaren Björn Afzelius. Och Tos Gud i Stockholm av den danska rockmusikern Lars Lilleholt. Palmes politiska gärningar kritiseras i flera sånger av proggbandet Freedom Singers. Och den svenska hiphopgruppen Loop Troop spelade 1998 en låt med namnet Jag sköt Palme. Där det bland annat påstår att det var Loop Troop-terrorister som sköt statsministern. Den 14 september 2012 hade dokumentärfilmen Palme biopremiär. Den 25 december 2012 sändes första delen av 3 i SVT av en dokumentärserie om Olof Palme, som är en förlängd version av dokumentärfilmen, och den innehöll bland annat extra material. Stockholms länspolismästare Hans Holmer tog på eget initiativ hand om utredningen och höll en första presskonferens klockan 12 dagen efter mordet. Något formellt beslut om att göra Holmer till spaningsledare fanns inte. Enligt den senare granskningskommissionen skedde detta formlöst. Det står dock klart att Holmer hade regeringens, alltså Socialdemokraternas, stöd. Dåvarande finansminister Kjell Olof Feldt menar att det kan ha berott på att Holmer kände viktiga personer bland Stockholms socialdemokrater på länspolismästarens karismatiska uppträdande. Brottsutredningen kring Palmemordet är Sveriges största och mest kostsamma utredning någonsin. 1996, 10 år efter mordet, hade utredningen kostat över en halv miljard kronor. 2011 inkom fortsatt 3 tips om dagen till Palmegruppen och sammanlagt rörde sig om 3600 permar med material. Cirka 130 personer har hittills erkänt mordet, men har avförts från listan av misstänkta. Brottsutredningen är dessutom en av de största i världen. Och en belöning upp till 50 miljoner kronor för tips som leder till att en gärningsman fälls för mordet finns fortfarande utsatt. Från oktober 1988 hade polisen särskilt börjat intressera sig för Christer Pettersson. En känd missbrukare som 1971 döms till sluten psykiatrisk vård för ett knivdråp under juldagarna året före. Pettersson hade tidigare hörts upplysningsvis om sina förehavanden på mordkvällen. Första gången den 28 maj 86. Men han avfärdades snabbt ifrån utredningen då det ansågs osannolikt att Palme mördats av, jag citerar, buset ifrån gatan. Från den 16 november 88 så började Petterssons telefon att avlyssnas och på morgonen den 14 december hämtades han till förhör. Samma kväll så pekade Lisbeth Palme vid en videokonfrontation ut Pettersson som gärningsman, varpå han anhölls och senare häktades på sannolika skäl misstänkt som Palmes mördare. Och åtal väcktes vid Stockholms tingsrätt den 29 maj 1989.
Ett annat tips som man tycker att utredarna borde tagit sig an genast kom från Anders Larsson. Tipset kom 8 dagar före mordet och innehöll en artikel som egentligen handlade om Olof Palmes farbror, som också hette Olof Palme, och som stupar i Finland 1918. Men Anders Larsson hade lackat över doktor i rubriken.
Åklagaren formulerade gärningsbeskrivningen följande. Pettersson har den 28 februari 1986 i korsningen mellan Sveavägen och dåvarande Tunnelgatan i Stockholm uppsåtligen berövat statsminister Olof Palme livet genom att med en revolver skjuta honom i ryggen. Olof Palme har omedelbart avlidit till följd av yttre och inre blödningar efter sönderslitning av kroppspulsådern och luftstrupen. Vidare har Pettersson vid samma tillfälle försökt beröva Lisbeth Palme livet genom att avlossa ett revolverskott mot henne. Skottet som utsatt Lisbeth Palme för livsfara har träffat henne så att hon fick en ytlig sårskada på ryggen. I andra hand gör källande att Pettersson genom att avlossa skottet mot Lisbeth Palme av grov oaktsamhet utsatt henne för livsfara. Kärnan i brottsmisstankarna mot Pettersson kan sammanfattas följande. Han har av Lisbet utpekats som gärningsman. Ett utpekande som dock inte anses så tillförlitligt att det ensamt kan utgöra bevis för hans skuld. Han har av ett vittne utpekats ha befunnit sig utanför biografen Grand omkring klockan 23 på mordkvällen. Han har själv erkänt och polisutredningen har på annat sätt visat att han har befunnit sig i området under mordkvällen. Gärningsmannen har enligt vittnen rört sig på ett sätt som överensstämmer med hans sätt att röra sig. Andra vittnen menade dock att mördaren rörde sig smidigt. Och Pettersson har inte alibi för mordet, men har försökt få andra att ge honom ett. Christer Pettersson hävdade alltjämt sedan de första förhören att han efter sitt besök på en spelklubb på Oxtorgsgränd nära Sveavägen, som avslutats omkring klockan 22.30, tagit pendeltåget till bostaden i Rotebro med avgångstid antingen klockan 22.45 eller 23.15. Han menade vidare att han därpå hade somnat och först i Märsta vaknat för att då ta vändande tåg tillbaka till Rotebro. Han kom till sin bostad strax före midnatt. Något som enligt Pettersson skulle kunna intygas av en kamrat som befunnit sig i hans lägenhet. Detta vittne uppgav dock i förhör att Christer sannolikt kommit hem mellan klockan 00.15 och 01.00. Men att han å andra sidan tidigare under kvällen lämnat lägenheten vid en så pass sen tidpunkt att han inte kunde haft möjlighet att se makarna Palme bege sig in på Grand. Skillnaden angående tidsaspekten kan bero på att förhören gjordes flera år senare. Lisbet Palme berättar att den första tiden efter mordet så hade hon ingen distinkt minnesbild av gärningsmannen. Det hölls aldrig något ingående signalementsförhör med henne. I vart fall har några uppgifter av det slaget inte dokumenterats. Efter häktningen av Pettersson medverkade hon i en videokonfrontation där hon pekade ut honom som gärningsman. Och i tingsrätten var hon helt säker på att det var han som var mördaren. Enligt tingsrätten så var Lisbet Palmes utpekande mycket tillförlitligt. Det sätt på vilket hon identifierade honom vid huvudförhandlingen är enligt tingsrättens mening tvärtom mycket övertygande. Hovrätten bedömde dock att Lisbet Palme gjorde sina iakttagelser under förutsättningar som gör att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Efter att paret Palme lämnat Grand och var på väg mot Kungsgatan så passerade de en gatukiosk. Kioskägaren såg paret passera och cirka 10 meter efter dem noterade han en ensam man komma gående. Kioskägaren lämnade dessa uppgifter till polisen redan dagen efter mordet. Och i en gruppkonfrontation 1989 så pekade kioskägaren ut Christer Pettersson som den man som följt efter paret. Enligt tingsrätten så bidrog mannens uppgifter till en samlad bedömning att det var Christer Pettersson som följde efter paret Palme sedan de lämnat Grand. Hovrätten ansåg däremot att någon säker slutsats av mannens uppgifter inte kunde dras. Åklagaren hade svårt att visa att Christer Pettersson hade motiv att döda Palme. Några vittnen hade hört den åtalade endast i vaga termer uttala missnöje mot myndigheterna. I tingsrätten så uttalade han tvärtom sin beundran för Palme som Sveriges enda statsman. Polisens utredning försökte klargöra Petterssons kunskaper och erfarenhet av att använda eldvapen och om han vid mordtillfället hade haft tillgång till dylikt vapen. Exempelvis genom den spelklubb i närheten av mordplatsen han brukade besöka. Men vid förhandlingarna framkom inget som visade att han hade något vapen disponibelt när Palme mördades. Rättegången pågick den 5 juni 89 till den 10 juli 1989. Och i domen den 27 juli dömde tingsrätten Pettersson till livstidsfängelse för mordet på Olof Palme och framkallande av fara för annan. Tingsrättens ledamöter var dock oeniga och de två juristdomarna ansåg att åtalet skulle ogillas och Pettersson ska frikännas. Domen överklagades till Svea hovrätt som höll rättegång den 12 september 89 till den 9 oktober.
Olof Palme.
37.
Vad sa? Palme. Jo. Olof Palme.
Några dagar efter rättegångens slut försattes Pettersson på fri fot. Och i domen från den 2 november så friade hovrätten enhälligt den tidigare dömde från ansvar. Hovrätten pekade på att inga andra vittnen än Lisbeth Palme kunnat peka ut honom vid brottsplatsen. Under slutet av 2015 fick Leif G.W. Persson tag på först en kula och sen en pistol som pekades ut som mordvapnet. Många trodde att vapnet kunde vara hittat. Men det visade sig senare att det inte hade någon relevans för utredningen. Man har även pratat mycket och skrivit mycket om det så kallade polisspåret. Det innebär i grunden att ett flertal poliser i Stockholm skulle ha varit delaktiga i Palmemordet. Och eller försökt försvåra spaningsarbetet. Man har också pratat om PKK-spåret. Och det innebär att den kurdiska organisationen PKK skulle varit inblandad i mordet. Detta eftersom flera avhoppade PKK-are mördats i Uppsala och Stockholm under 1984-1985. Samt att regeringen förklarat PKK en terrororganisation. Man har också nämnt teorier om att KGB skulle ligga bakom mordet och att en chef inom Säpo skulle ha mördat Palme. Men utredningen pågår än idag. Och varje år så beräknar Aftonbladet att det rör sig om cirka 5,5 miljoner kronor som man lägger på Palmeutredningen. Enligt tidigare gällande lagar så skulle Palmemordet egentligen ha preskriberats 2011. 25 år efter att brottet begicks. Men en lagändring 2010 innebär att Palmemordet och andra outredda brott av allvarlig karaktär inte någonsin hamnar inom en preskriptionstid. Om du har tips om Palmeutredningen så ska du kontakta Palmegruppen på Nationella operativa avdelningen genom att ringa 114 14. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Sebastian Krantz.